men det hindrar henne knappast från att njuta av både det ena och det andra, såsom teater och kapplöpning. Hon är populärast i det engelska kungahuset, inte minst beroende på att hon alltid har ett vänligt ord över till alla och en var. Det är drottningmodern Elisabeth som är dagens kunglighet, och förordet kommer som vanligt av Elisabeth Taras Wahlberg.
Dessa dagar hör vi mycket talas om hertiginnan av York, Sarah Ferguson. Då kan det vara intressant att jämföra med en annan hertiginna av York som fortfarande lever, och detta i allra högsta välmåga, nämligen den engelska drottningmodern. Lady Elizabeth Bowes Lyon hade faktiskt också inkörningsproblem i sitt äktenskap, om man nu får kalla det så. Hennes blivande man, Albert, andre son till George den femte, fick faktiskt fria ett par gånger till henne innan han fick ja. Idag är drottningmodern dryga 90 år och still going strong i ordens verkliga bemärkelse. Hon har cirka 120 officiella engagemang per år och är det engelska kungahusets fasta klippa. Hon är inte enbart älskad av folket utan också av hela sin familj. Hon har ett mycket speciellt och nära förhållande till sin äldsta dotter, drottning Elisabeth. Och alla hennes barnbarn respekterar henne djupt och frågar henne gärna om råd. Detta gäller inte minst prins Charles. Gissa om lyckan var stor när prins Charles gifte sig med Lady Diana, barnbarn till en av drottningmoderns absolut bästa vänner.
Windsor Royal Lodge, drottningmodern Elisabeths käraste tillflyktsort. Alla festligheter kring hennes 90-årsdag är just över. I 60 år har detta varit det hem hon alltid återvände till. Det hem hon ställde i ordning åt sig och kung George. Det är här som hennes två döttrar har växt upp. Det är här hon har så många minnen. Särskilt i de lundar och trädgårdar som hon och hennes man skapade ur en ren vildmark. Tillsammans med en gammal vän, Lord Charteris, rektor för Eton College, erinner hon sig hur det såg ut på den tiden.
And this is the garden as you planned it.
Well, nature took a great hold, I think, you know.
Now there are all sorts of stories told about how guests which came to the house were virtually issued with a spade and a lot of charm from you, and were told to get on with it. Is that right?
I think kind people did do a little digging and snipping and all that sort of thing. Yes, they were all very helpful. It was great fun to do, you know. It was a bit of a wild place, I would say.
And bonfires.
Masses of
bonfires. Huge.
That's a great joy. I think the king made this garden, you see, really. I mean, he did all the work.
And now we have other friends.
That's right.
Hello.
A red and two.
French, scent, aren't we, from the azaleas?
Isn't it delicious?
Absolutely lovely.
Yes, this is actually azalea walk, as you might say.
Perfectly beautiful. Mm.
It is nice, isn't it? What luck to have a day. It's really what a godsend.
It's a day in a million.
It is.
Today. Mm-hmm.
Under årens lopp har hon gett otaliga människor en dag att minnas i deras liv. Därför har hennes beundrare i år gjort allt för att hon ska minnas den här födelsedagen. På Guildhall i London hyllade man en lång livsgärning som vävt samman med vår tids historia. Strumpebandsordens procession. Hon är ursymbolen för monarkin som hon stöttade när den var som mest sårbar. Tillgivenheten är uppriktig. Hon har sett rikens uppgång och fall. Hon överlever allt. Vid den sönderfallande Berlinmuren, en oväntad födelsedagspresent. Hon har sett Berlin i många skepnader. Här ser hon en ny. Folk i alla åldrar älskar henne.
But she's a very special lady.
I think she's wonderful. She was born to be a queen.
She is part of our heritage, she's part of our life, and it's just a thrill to meet her.
Det sägs att hon får alla att känna att hennes leende är just för dem. Hon arbetar och hon har arbetat hela sitt liv. Det år hon fyllde 89 hade hon 120 offentliga uppdrag. Inga tecken tyder på att hon tänker dra sig tillbaka från det liv som hon en gång kallade en outhärdlig ära. Inte heller antyder någon att hon borde göra det. I alla fall inte de som varje dag hon arbetar ges ut i dussintal, hundratal, ja tusental för att möta henne. Och som sedan länge kärleksfullt kallar henne drottning Mamsen. År 1900, drottning Victorias sista år, då hon förutspådde att monarkin inte skulle överleva. Den kvinna som mer än någon annan skulle se till att den gjorde det föddes det året den 4 augusti i London. Fast det står felaktigt i hennes födelseattest att hon föddes här på familjeslottet i St. Paul's Wardenbury i Hertfordshire. Det var ett misstag som kostade hennes slarvige far 7,50 böter till pastorsexpeditionen. Lady Elizabeth Angela Margaret Bow Lyon föddes som nummer 9 av grevparet Stratmores 10 barn. Hon älskade att klä ut sig och leka att hon var prinsessan Elizabeth. Hon stod särskilt nära sin lillebror David. I skolrummet på övervåningen var franska hennes bästa ämne. Hon älskade musik. Det var en idyllisk barndom. Allra lyckligast var hon tillsammans med David när de lekte mellan häckarna i alléerna och i skogarna kring huset. Det var en tid hon gärna vill minnas och har beskrivit så här.
At the bottom of the garden is the wood. It is the haunt of fairies. There are anemones and ponds and moss-grown statues. There are carpets of primroses to sit on, and my small brother David is always with me.
De mossbelupna statyerna fick smeknamn. Den hoppande hovmästaren, den löpande lakejen. Där fanns hemliga ställen där hon och brodern hade lagt upp stora förråd av choklad, och där de skolkade ibland, säger hon. I skuggan av en staty av kärleken och genom sin mor lärde hon sig älska naturen och trädgårdar. Ferierna tillbringade man i familjens hem i Skottland, Glam's Castle, där man sa att det spökade, inspirerade av Shakespeare och Macbeth. Med nationalhjälten Robert the Bruce bland sina förfäder hade hon alltid varit mycket stolt över sina skotska rötter. 1914 krossades idyllen, för henne liksom för alla andra familjer i landet. Storbritannien gick i krig mot Tyskland klockan 11 den kvällen hon firade sin 14:e födelsedag. Hennes mor gjorde om Glam's till ett konvalescenthem och Elisabeth hjälpte till och vårdade sårade. För henne var det en första erfarenhet av vad plikt är. För dem var hennes vitalitet en uppiggande medicin. Hon var, som en av dem sa, ett praktexemplar. Fred, tärna på ett prinsessbröllop och snart själv brud. Kungen sa till sin näst äldste son, hertigen av York, att han kunde skatta sig lycklig om han fick den flickan. Först sa hon nej, men hertigen var envis. En morgon i januari 1923, under en promenad, så friade han för andra gången. Och nu sa hon ja. Den 26 april, glänsande av silver och med en slöja av antika spetsar som det stod i tidningarna, anträdde hon färden till Westminster Abbey. Hon var den första icke-kungliga kvinna som en kungason hade gift sig med på 300 år. Hon hade till sist accepterat ett liv med kungliga plikter och ansvar. En perfekt svärdotter tyckte George den femte och drottning Mary. Själva vigseln fick radion inte direkt sända. Det kunde ju hända att det fanns gubbar på pubbarna som lyssnade med hatten på. Men utanför kyrkan stod filmfotograferna. Hennes långa liv under ständig nyhetsbevakning hade börjat. Den nya hertiginnan av York tog raskt itu med sina plikter. Tidningarna kallade henne den leende hertiginnan. Hennes förmåga att få kontakt med vanligt folk står sig än idag. Bilder av ett imperium på tillbakagång. Deras första utlandsresa till Australien och Nya Zeeland. Hennes första utmaning. Hertigen hade varit blyg och besvärad i offentliga sammanhang. Han stammade. Hennes första stora framgång var att hon gett honom självförtroende och därmed hjälp att kontrollera sin stamning. 6 månaders utlandsresa hade betytt 6 månader borta från deras lilla dotter Elisabeth. Och när sen Margaret Rose också kom hade de blivit en normal familj. Men en sån kunglig familj hade nog aldrig funnits förr. I århundraden hade det rått stränga regler och rivalitet mellan generationerna. De framställdes som ett föredöme, men man kunde skymta de första tecknen på den konstitutionella kris som helt skulle förändra deras liv. George den femte, som visste att han inte hade långt kvar, sa att han hoppades att ingenting skulle komma mellan Bertie och Lilibet och tronen. När han dog 1936 blev hans äldste son krönt till Edvard den åttonde. Men Edward, våldsamt populär som prinsen av Wales, var förälskad i Wally Simpson, en frånskild amerikanska. Förhållandet hemlighölls för allmänheten ända till den dag då han var tvungen att välja mellan tronen och Mrs. Simpson. Hans abdikering skakade monarkin i dess grundvalar.
A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York. My first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart.
Dagen för kröningen ändrades inte. Till och med premiärministern sa bara, samma dag, annan kung. De hade inte väntat sig tronen, de kände sig båda oförberedda. Det skulle dröja många decennier innan Edward och Mrs. Simpson skulle träffa henne igen. Hon förlät dem aldrig riktigt för den börda de lagt på hennes man. I maj 1939 besökte de Nordamerika som det första regerande kungaparet. De for för att få Kanada och USA att ställa upp på deras sida i kriget som stod för dörren.
Without freedom, there can be no enduring peace, and without peace, no enduring freedom.
Det var här i Ottawa som den nya drottningen hittade på knepet att ge sig ut i folkmassan. Typiskt nog viftade hon bort den ridande polisens oro. Om hon inte var säker bland imperiets soldatveteraner, vad kunde hon då vara säker, frågade hon. Vidare till USA för att vinna president Roosevelts och hans hustrus respekt. Det neutrala Amerika måste vinnas över på deras sida om Storbritannien skulle överleva de kommande åren. Drottningen, bländande vacker i Norman Hartnell-krinoliner, charmade alla. Hon visste hur viktigt det var. Vi har klarat eldprovet, sa hon.
Probably put them absolutely on the map in the eyes of the world. I suspect that visit had quite an important effect on opinion in America and helped to bring them into the war on our side.
Och kriget kom, och med det ett helt annat liv för kungafamiljen. De trotsade blitzen i London. Hon sa att barnen inte kunde resa iväg utan henne, och hon kunde inte lämna kungen, och kungen skulle aldrig lämna London. Hon lärde sig hantera en revolver. Hon tänkte inte låta sig överrumplas som så många andra i Europa. Buckingham Palace bombades 9 gånger. Hon sa bara, nu kan jag se East End-borna i ögonen. Med stoiskt lugn gick hon och kungen ut varje dag för att se förödelsen efter nattens bombningar. Hon gick i sina bästa kläder, till synes oberörd, trotsig. Hon hade stått på slagfältet. Hitler kallade henne den farligaste kvinnan i Europa. Lady Hamilton, en nära vän till henne, då som nu, vet vilken press hon levde under.
And of course it was an emotional time because obviously the people who suffered most were the ones who were introduced to her. And I think it was quite an emotional strain. But I think they both of them managed remarkably well. I think that the king had the most wonderfully wise judgment which the queen mother or the queen then always relied on. But equally she was a tremendous help and a support to him. I think we couldn't have had a more ideally happy marriage.
Deras djupa tillgivenhet för varann och för barnen hade hållit dem uppe. Men ingen visste då hur mycket det egentligen hade tärt på kungen. Han sa själv att han hade blivit utbränd. Fred. År 1947, som en välbehövlig rekreation under en av de värsta vintrarna, gjorde de för sista gången en resa tillsammans hela familjen. Vi fyra, som kungen gärna kallade dem, de var på väg till Sydafrika. Prinsessan Elisabeth, nyss fyllda 21 år, var förälskad. Hennes föräldrar ville att hon skulle vara säker på sin sak innan de eklaterade hennes förlovning med en ung sjöofficer, löjtnant Philip Mountbatten. Och sen hemma igen i varubristens England skickade folk in sina klädkuponger för att ge prinsessan ett bröllop som kunde lysa upp efterkrigstidens grå vardag. 1952 hade kungens hälsa försämrats, men han trotsade det råkalla januarivädret för att vinka farväl till sin dotter inför hennes samväldesresa. Inom en vecka skulle hon vara drottning. Hans trötta ansikte sa allt. Det var de sista bilderna av kung George VI. Fem dagar senare avled han fridfullt i sömnen. Och drottningen var nu drottningmoder.
Although it was a shattering blow, the king's death, I think that she had the strength of character to feel that she must carry on and do what he would have wished her to do.
I think it was, must have been Winston Churchill, was it? Balmoral. He'd like to come and see her. And I said, well, don't ask, just come. And she saw him, and he must have said something to her which really made her realize how vitally important she was.
Så hittade hon ett förfallet 1500-tals slott längst ut på Skottlands nordkust. Det blev hennes egen nya utmaning. I 3 år ägnade hon all sin energi åt att rusta upp det. Hennes bror David sa till henne att det inte kunde växa någonting vid den ogästvänliga Pentlandfjorden. Hennes rabatter visar hur fel han hade. Clarence House blev hennes nya Londonhem då hon nu började sitt nya liv. Det är ännu idag hennes högkvarter och sköts med den vänliga formalitet som är hennes kännemärke. Det fanns inte då, lika lite som nu, någon officiell titel som heter drottningmoder. Uppgiften är helt enkelt vad hon har gjort den till. Staben i Clarence House som organiserar hela hennes liv har varit hos henne nästan från början. Hennes privatsekreterare, Sir Martin Gilliatt, har stått vid hennes sida i 35 år.
With remarkable speed and skill and understanding, and with the help of the Queen, she became established in a small degree to begin with, and then building up to the tremendous extent of today, to be the Queen Mother of the world.
En sån arbetsbörda betyder 2-3 besök i veckan, som det här i Northampton. Rader av celebriteter att träffa och massor av människor att skaka hand med. Hon tycker om att höra vad andra människor säger, men formella tal faller sig inte lika naturligt.
I have so many happy memories of days gone by.
Queen Elizabeth believes you can't say what you want to in a minute and a half or 2 minutes or 2.5. It's not worth saying.
Hon delar deras glädje när hon avtäcker ännu en minnestavla över ännu ett besök. Vid lunchdags har det börjat regna, men farten avtar inte. Leendet bleknar inte. Ännu en rad dignitärer, fuktigt och kallt i ett läckande tält. Hon vet hur hon ska få dem att le igen. Hon är fortfarande pigg och rörlig mentalt och också fysiskt om situationen kräver det. Sent på eftermiddagen är hon framme vid dagens tredje besök. Hon låter sig inte jäktas, något som hennes uppvaktning vet allt för väl. Programmet är nu mycket försenat. Det är helt normalt. Ännu ett tal, ännu en avteckning. Ibland hakar det upp sig, men hon är garvad i gemet. Enkelt, eller hur? Det är svårt att undvika trädplantering någon gång under dagen. Det är 6 timmar sedan hon kom och det dröjer 2 till innan hon är hemma igen. Hon verkar outtröttlig, men begär folk för mycket av henne.
They always want the Queen Mother to stay longer and walk farther and then you know that would be possible in the time allowed. She's very remarkable. She is inexhaustible. And every day from 10 o'clock in the morning until sometimes late at night, on your feet and talking to people is very tiring. But she's a wonderful survivor.
Men allra bäst trivs hon i en trädgård. På årets blomsterutställning i Chelsea lanserades en ny ros för att hedra hennes 90-årsdag. Det finns ingenting hon gillar bättre än att kila in och titta på folks trädgårdar, särskilt i Londons förorter. Hon kan avverka 2 eller 3 på en eftermiddag. Hon håller styvt på att ingen i familjen vet så mycket om trädgårdar som hon. Hon är förtjust i traditionella trädgårdsmetoder och lika ivrig som andra trädgårdsentusiaster att snappa upp tips. Rhododendron är hennes speciella favorit. Hon är kvick att upptäcka något nytt eller annorlunda. Hennes kunskaper slår ibland experterna med häpnad. De kunskaperna har genomsyrat allt hennes arbete här vid Royal Lodge. Och hennes entusiasm och glädje smittar av sig.
They're really Himalayan, aren't they? That's where they...
Yes, or China.
Or China.
Or China. They really are all lovely things. They swell. Relax, swell it.
Thank you.
Lovely.
Oh, yes.
Isn't
yes,
it good?
Yes,
it's good.
Yes, yes.
Nice, isn't it? Look back, Lyle.
Look at that.
No, we're told they're very scarce this year.
I
what they need the nettles.
Nettles.
They love nettles.
But anything they get into, that's hopeless, you see.
That's no good to butterfly.
You want a nice wide.
Yeah.
I got a meadow. And I get a plant.
And you've got a wonderful meadow, yes.
I get a plant of things for butterflies.
So it's a butterfly farm?
Well, I have attracted them anyway. Because they really aren't.
Is that because of the what? Chemical sprays and so on? I mean,
why do butterflies disappear? Why do parties disappear?
There's just too much chemical sprays.
You think it's chemical?
But I think the new era is dawning because I think everybody's going to go to organic farming.
Who thinks
and
that?
There'll be hundreds of pastures.
Oh, hundreds of butterflies.
Lots of butterflies.
Well, that's a good idea.
But you've been against artificial fertilizer, haven't you, ma'am?
And well, I don't. You think bite it?
No, but...
I can't say.
But chemical sprays and things like that, you don't use them here, do you?
Nobody likes them, do they?
No.
No. The trees are a great thing here, really. We inherited these marvellous oaks, which is a great joy. Because you can make the garden round these trees, you see. But we lost an awful lot. Remember,
yes.
The first.
You lost one in the first and in the second.
Yes, great weather. Still, some left. They're so sad when they, the big trees.
Oh, there, yes, because right? they're friends, aren't they?
Well, they are. But it's well sad when you leave. You know, you lose trees you love. You see up there, the great empty places, you know.
Det är inte bara träd som är gamla kära vänner i hennes trädgård. Här är en annan. En påminnelse om barndomen. Kärleken. En kopia av statyn i St. Paul's Wallenbury.
And you were instrumental in bringing a statue here?
Oh, yes, yes. Because we were all very fond of it, you know. Had to cop it. It is rather lovely one. It's rather charming, isn't it?
It is charming, isn't it?
And what happened when the war came? Did the garden revert a bit?
I think it was just rather left, you know.
Held but in suspension, I would say.
Yes,
you, really?
It survived. All right, you know. I think no harm done to it. The house got a bit rattled with bombs and things.
Yes.
The front bit fell out. Which is very awkward.
So
that had to be rebuilt.
So you had bits falling off Buckingham Palace, and you had the front falling out.
Well,
here.
Yes. So normal. A lot of bombing in the war.
Yes,
in the park. Yeah. Mm. So I think it survived quite happily.
Did you have vegetable garden here, ma'am, during the war?
The whole park became vegetable garden.
you know, was it?
That's right.
It became a farm. Everything was for food then.
Everything was ploughed.
You had to try and produce what you could to eat.
There were pictures of you driving in a pony and trap.
Oh, that was Sandringham, which was totally geared to getting food for everybody. I mean, everything went for food in those days.
Absolutely.
We were cut off everything, even onions. I remember they all came, you remember in the old days, I think before the war, they came in
from Britain.
Strings. And
that's right, of course they did, yes.
So everybody had to start quickly. But they did.
And
and onions appeared like miracles. You see, as it's the world, it survived.
Det var i den här trädgården som hennes döttrar växte upp. Barnbarnen har lekt här och nu barnbarnsbarnen. De har alla haft nycklar till det lilla huset.
Buchenbach. The little Welsh house, you know, which they all love.
So that includes the grandchildren and the great-grandchildren.
And the great-grandchildren. So it goes on.
Och så gick man vidare genom Rosengården till det lilla walesiska huset. Den Alice i underlandet värld som har lyckliggjort tre generationer. Drottningmodern Elisabeth har bara ett klagomål.
And here is the...
And this is a little house. Well, greatly loved by the children, you can imagine.
Of each generation.
Every generation.
We could have had... Huset där allting är barnstorlek fick den nuvarande drottningen i present av folket i Wales.
Very charming.
It's all of life, isn't it? The last people came from Norfolk.
Yes.
We did it awfully well.
So it's not Welsh, it's Norfolk Thatch.
Well, the Norfolk Thatch now, you see.
It's very,
very difficult
charming.
To get thatchers, actually, isn't it? It's rather
charming.
A difficult time.
Buchenbach.
Could we just have a look?
Would you like to look from here?
That's right,
this
yes.
is the
drawing room. Oh, yes, with the small armchairs.
Yes.
Table. Fireplace.
Everything.
Very cozy.
Everything is just as it should be.
It's terribly nice.
It's very original, really. It's exactly what you know the four houses are like.
Great idea. And a portrait over the fireplace?
Oh, yes.
Oh, the cooker, and there is indeed the washing machine.
But you can imagine that children, I've had most awful meals here.
I bet you
have. Oh, yes, cooked in there.
Especially cooked.
Horror,
terrible.
Horror. But you have to eat.
Iron heart, Scott.
Iron heart. But it is a nice little quiet place, isn't it?
I den brittiska kapplöpningsvärlden är man helt enig om en sak. Att drottningmodern är det bästa som hänt dem. På Sandown, en av hennes favoritbanor, tycker hon om att blanda sig i mängden. Hon har haft mer än 380 vinnande hästar. Fast idag äger hon färre hästar än förr. Hon älskar hästsporten, liksom den henne. Hon kan hästar och hon tycker om att spela på hästarna. Vad satsade hon den här gången? Ja, det talar hon inte om. Hon är van att överräcka prispokaler och att ha emot dem. Hon vann själv Whitbread-kuppen med Special Cargo 1984. Och i mars i år blev det smått historiskt. För en drottning Elisabeth överräckte Grand Military Cup till en annan drottning Elisabeth på Sandown. Hon har varit fiskentusiast i nästan hela sitt liv. Hon utnyttjar alla tillfällen, som här i Nya Zeeland på 60-talet. Eller i hemmavattnen vid Royal Deeside, där hon lärde prins Charles att fiska. Numera är hon bland sina yngre vänner lagkaptenen som inte spelar själv, men alltid är till hands med ett gott råd. Hon älskar musik och besöker regelbundet Kings Lynn-festivalen. Hon finner tid för allt. Och hon tycker allting är roligt.
Totally. Absolutely totally. And I don't notice in any way her enjoying life less than she did all the years ago. In fact, I think in a mature way she enjoys it, I think possibly more.
Av alla hennes intressen under åren har inget varit henne kärare än hennes regementen. Hennes anknytning till Blackwatch-regimenterna, det skotska och det kanadensiska, går tillbaka till första världskriget. Hon är hedersöverste för 18 regimenten, ett uppdrag som fört henne runt hela världen. Hon missar aldrig det irländska gardet på St. Patrick's Day. I år flög hon till Berlin för att överlämna den traditionella trevepplingen. Och när alla satt sig till rätta, ännu en bild för regementets fotalbum. Hon glömmer aldrig och hon har mer att minnas än de flesta. Det finns färre gamla soldater nu, för många har fallit bort. Mellan henne och de som finns kvar finns en särskild tillgivenhet och respekt. En högtidlighet på krigsmuseet som sannolikt aldrig kommer att upprepas. Sammankomsten för hjältarna från Colditz. Här finns ett särskilt samband. Sir Martin Gilliatt satt fånge där. Hitler skickade alla särskilt värdefulla fångar till Colditz. En del kom hem lite tidigare, som de som lyckades rymma anspråkslöst uttryck i saken. För Lord Mickey Newborough var hemkomsten mycket speciell.
He asked me to go to Buckingham Palace for dinner. Something I'll never forget. Because as soon as one walked in the study, one door, she walked in with the king from the other door, threw out her arms and said, how lovely to meet you. And immediately put you at ease. And it was so lovely. And you thought you were anybody's home then. I'm wondering whether she'll remember me today.
Skulle hon komma ihåg honom efter 50 år? Ja, vem kunde ha betvivlat det? Drottningmorden har dekorerats med den franska befrielseorden som tillkom vid 50-årsjubileet av de Gaulles uppmaning till motstånd. Den franska motståndsrörelsen har all anledning att komma ihåg henne. När Frankrike var besegrat, när nazisterna behärskade Paris, så var det till London som de Gaulle vände sig för att få stöd. Det fick han hos kungaparet. Och efter kriget, när många försökte undvika honom, sa han att det var hon som var den enda människa i Storbritannien som han kunde lita på. Hon hyste stor aktning för honom. Och därför kom fransmännen för att hylla henne i Albert Hall i år. De har respekt för henne och det hon står för, liksom så många av världens ledande män idag, precis som förr i tiden. I över sex decennier har hon varit ambassadör och diplomat, från Roosevelt och Molotov har hon träffat så gott som alla av betydelse det här seklet. Hon har sett bröderna Wright flyga. Hon har rest jorden runt innan första jetplanet hade krympt klotet. Hon drevs av samma pionjäranda som de första bosättarna, det gamla landets och den gamla imperiets anda. Hon hade förhoppningar om brittiskt inflytande över Centralafrika, men hon fick se dem bortsopade av förändringens vind. Nu för hennes resor henne till lugnare vatten, men Venedig togs med storm. Sightseeing är ett lika glödande intresse som alltid. Hon säger att Kanada tog hennes hjärta med storm vid det första besöket för 50 år sedan. När hon nu kom tillbaka vid 90 rullade de fram samma Buick som körde kungen och henne 1939. Både drottning och bil var väl bibehållna. Det var hennes 13:e besök. Tala om nostalgi. Hon är tränad att aldrig förråda sig, inte ens när hon får vänta i 38 graders värme. Kanadas premiärminister sa precis de rätta orden. Familjen och plikten har alltid varit grundstenarna i hennes liv. En plikt var att förbereda dottern för att en dag ta över tronen. Hon och kungen gav henne den lärningstid som de själva aldrig fick. Mor och dotter står varandra närmare nu än någonsin.
What is lovely to see is the real affection and love they have for each other.
De yngre i familjen hyser respekt och söker råd hos henne.
Oh, I think very much, yes, I think all of them very much rely on Granny.
Hennes speciella favorit i familjen har alltid varit det äldsta barnbarnet, prins Charles. Hon var med när han installerades som Prince of Wales på slottet Carnarvon 1969. Han säger att hon är en av de få som kan få allt hon rör vid att glimma som guld. Särskilt glad var hon när Charles gifte sig med Lady Diana Spencer. Diana är barnbarn till en av hennes närmsta vänner, Lady Fermoy. Och nu kommer nästa generation. Hon har 6 barnbarns barn. Familjen och plikten och en viss försoning. Här ses hon offentligt med hertigparet av Windsor för första gången sedan abdikeringen. Den gången hade drottning Mary oroligt stått på hennes sida. Nu var det hennes minne som sammanförde dem. 5 år senare var hertigen död. Slutet på ett kapitel.